Sara har hamnat djupare och djupare i sitt missbruk när hon grips av polisen.
Då blir man ju kallad på förhör.
Hon, som många andra unga missbrukare i Sundsvall, har börjat köpa droger av en man vi kallar Samir.
Och då var det en av poliserna som sa att vi tror att det hände andra saker. Men det är ingen som vill berätta om det. Skulle du kunna tänka dig det? Men jag kände att jag vill inte heller göra det. Det jag kan säga så är det i så fall, det får inte komma med här på något offentligt förhör. Jag berättade hur det var. Ger man sig in med honom så är det är ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Du lyssnar på Krimstad, en podd med mig, Viktor Aldén och Alexandra Sannemalm. Tillsammans med reporter över hela Sverige berättar vi historierna som har skakat deras städer. Idag Sundsvalls tidning och knarklangen, opioiderna och tjejernas hämnd.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
För varje gång så fanns det liksom en smygande önskan om att inte vakna igen.
Ja, det var ju skit åt helvete. Det var ju svettningar, ont i magen, dålig i magen. Man bara grät och skaka.
Man liksom har sett någonstans hur mörkt det kan vara. Så det lilla ljus som finns blir väldigt ljust.
När vi arbetar med Krimstad så har ju vi ett gäng reportrar över hela Sverige som vi sätter oss ner och bollar olika historier med. En hel del av de historierna känner vi kanske igen sen tidigare, men den här var ju helt ny för båda oss.
Ja, det här fallet handlar om en man som har hittat ett sätt att kontrollera ett gäng unga tjejer. Och de här tjejerna hjälper sedan polisen att sätta dit sin förövare.
Majoriteten av den här berättelsen utspelar sig kring 2014 i Sundsvall. Ett Sundsvall som då har stora problem med narkotikamissbruk bland ungdomar.
Ja, jag växte ju upp lite ute på landet. Så det var ju när jag började sjuan där som mamma flyttade in till stan. Så det blev ju helt nytt.
Det här är Linda.
Ja, jag var ju, alltså upp till sexan så var jag väl, alltså ganska tillbakadragen och inte umgicks med de här, som man säger, coola människorna då.
Linda heter egentligen någonting annat.
Men sen bytte jag skola i sjuan till en annan skola och då kände jag väl att jag ville, alltså, byta umgänge lite och bli, alltså jag ville bli en annan person helt enkelt. Så det var väl där som jag började umgås med de lite häftigare och börja tjuvröka och skolka och sådana saker.
Men att tjuvröka ska övergå till tyngre saker när Linda började i gymnasiet.
Då hade jag väl börjat missbruka också lite grann där när jag var 18. Jag hade blivit tillsammans med en kille som missbrukade. Skolkade väldigt mycket, kom inte på lektionerna. Det var roligare att vara ute med dem och missbruka. Och jag gick ju även på skolan och tog droger där inne på toaletten och så. Det var mycket ungdomar som missbrukade på den skolan som jag gick på. Då. Det känns som att det var mer vanligt än ovanligt att man gjorde det.
Hon beskriver hur ungdomarna tog droger i omklädningsrummen vid gympasalen eller gömde sig utanför skolan och rökte på.
Ja, men det var bara så. Det var väldigt ofta, alltså kanske en gång i veckan som polisen kom dit med, alltså, knarkhundar och sökte igenom skolan. Och så det var så vanligt liksom där. Det som var mest vanligt, det var ju Tradulan och Subutex. Och även gräs då. Ja, hasch. Mm. Ja, alltså jag tror att jag har förträngt ganska mycket. Jag började tänka nu när vi Katarina kontaktade mig idag. Och jag tror att jag har förträngt ganska mycket.
Katarina som Linda pratar om här, det är vår kollega Katarina Wikström på Sundsvalls tidning.
Jag tror att jag kom i kontakt med det fallet i början, väldigt tidigt 2015.
Katarina har följt det här fallet sedan start och varit en riktig klippa under arbetet med det avsnittet. Ingen har ringt så många samtal som Katarina Wikström.
Katarina Wikström heter jag, ringer från Sundsvalls Tidning.
Hej, hur är det med dig?
Sundsvalls Tidning, Katarina Wikström.
Hej, hej. Ja, det har jag.
Hon har följt flera personer involverade där under många år. Och fallet har gjort ett väldigt starkt intryck på henne när hon först fick nys om det.
Här i Sundsvall då så var det en ganska tung situation när det gällde narkotikaläget i stan. Vi låg i flera år runt omkring där. Första och andra och tredje plats låg vi när det gällde narkotikadödligheten i Sverige per 100 000 invånare. Så att situationen här var ganska dyster när det kom till den delen. Och det kände vi också av på tidningen också. Vi skrev mycket om missbruk och vi skrev mycket om unga människor som föll offer för missbruket. Och nya preparat, det var liksom, ja, sådär.
Både Linda och Katarina pratade om en utbredd missbruksproblematik i Sundsvall under den här tiden. Linda nämner hasch, gräs, amfetamin. Men att det här missbruket sen går över till andra droger.
Ja, och då är det ju tradolan då, eller tramadol som det också kallas, och subutex bland annat. Det är ju droger som faller in under då termen opioider.
Och vad är det för typ av droger?
Det är ju kraftigt liksom smärtstillande droger. Morfin är ju en opiat, faller ju också in under opioider. Även heroin är ju det här. Det här är ju droger som kanske i populärkulturen har skildrats ganska mycket senaste åren på grund av vad man kallar för the opioid epidemic i USA. Och där är det ju ett läkemedel som heter oxycontin som ligger till grund för det. Det finns även i Sverige. Och det är ju då läkemedel som man missbrukar på samma sätt som man historiskt har missbrukat heroin genom att man löser upp det och injicerar drogerna. Och det är ju väldigt, väldigt beroendeframkallande.
Det är tunga droger.
Väldigt tunga droger. Och till skillnad då från när man pratar om USA, där oxycontin och senare fentanyl är väldigt populärt, så är det ett annat läkemedel som blir populärt i Sundsvall. Ett morfinbaserat läkemedel som heter Depolan. Och vill man ha Depolan i Sundsvall under den här tiden, då finns det en man som man ringer.
Det var ju en kväll som jag var med en av de andra målsägande tjejerna. Ja, det var ju en kväll som vi umgicks då, hemma hos henne. Och vi var ett gäng där hemma. Ja, men tog droger och bara umgicks liksom. Men så behövde vi, eller vi ville ha mer droger. Och hon hade kontakt med Samir. Jag visste inte vem han var vid den här tidpunkten. Så hon kontaktade honom och hon och jag skulle gå ut och träffa honom då. Hon sa innan att jag vill inte att du ska träffa honom själv efter det här.
Samir som Linda berättar om, han heter egentligen något annat.
Så vi träffade honom, vi åkte med han till Härnösand i hans bil. Jag satt i baksätet och de där fram, sen gick de ur bilen i Härnösand. Jag vet inte vad de gjorde då eller någonting, men sen så hade hon ju droger när hon kom tillbaka då. Ja, det var morfinpreparat och lyrika även och verktyg också, kanyler och... Ja, jag hade injicerat lite grann. Jag hade testat liksom, men det var inte helt min grej ännu. Ja, han skjutsade ju tillbaka oss. Jag fick ge honom en kyss, men sen var det inte något mer än det. Så åkte vi tillbaka hem till henne och umgicks och tog de här drogerna då. Han var väldigt trevlig, omtänksam och... Nej, han verkade som en jättefin man liksom. Ja, alltså inget märkligt med honom så. Men jag hade ju bakhuvud vad tjejen hade berättat innan. Att hon inte ville att jag skulle träffa honom ensam. Så att man förstod ju att det var någonting lurt såklart. Men han var trevlig.
Samir, han var, som jag upplevde honom, så var han ju en... till det yttre väldigt enkel person. Alltså han var lite storvuxen och han hade väldigt enkla kläder och han var lite tjavig liksom på något vis. Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Jag kommer inte ihåg på vilket sätt vi fick kontakt med varandra efteråt. Men jag vet ju att han började höra av sig, och i början bjöd han ju på drogerna. Man behövde inte göra något speciellt. Man kunde ge en puss någon gång och sådär. Men det var inte mer än så. Det var väl lite senare kraven började komma, att han ville ha mer. Han ville ta på mina bröst, att jag skulle spotta honom i munnen, pussa honom och så.
Samtidigt som Linda kommer i kontakt med Samir så har Sara, som är några år äldre vid den här tiden, redan haft kontakt med Samir i flera år.
Hans namn hade ju florerat länge liksom i mina kretsar så.
Sara heter egentligen något annat.
Och det jag minns tillbaka är att jag hade försökt att undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra. För att det var liksom inte uttalat. Men någonstans visste man att ger man sig in med honom så är det ett högt spel med ja, sin kropp helt enkelt.
Saras väg in i beroende började precis som Linda i tonåren och gick från gräs och amfetamin snabbt till opioider.
Från början så var han väldigt trevlig liksom, men det där förändrades ju. Det började med att det smög in små kommentarer om att om du vet att du behöver inte alltid betala mig.
När Sara fortsätter att betala för sina droger med pengar så inför Samir en ny regel.
För att du ska kunna betala med pengar så måste du ändå göra det här. Så det, jag tror att det var ett sätt att bara göra klart att det här kommer att ingå förr eller senare i alla fall, så det är lika bra att göra nu. Jag minns ju att då handlar det ju om alltså en avsugning då, som skulle ske för att jag överhuvudtaget skulle kunna få köpa då. Jag minns att jag försökte få det att gå väldigt fort och bara gå hem och försöka se till så att det där var ett bortglömt, att det bara försvann. Någonstans sätter man ju upp olika nivåer för sig själv att ja, men ja, jag har ju nått den här nivån men inte den, och då är det inte så illa ändå. Men det här var liksom den högsta. Det kan inte bli värre än att jag gör det här. Och då hade jag nått den typen av botten. Och det kändes ju som, nu finns det inget. Jag måste ju. Jag kan inte ta mig ur det här själv. Jag måste ha det här. Och det här är den enda personen som har det jag behöver.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Det handlar om unga, väldigt fina tjejer som man absolut inte, liksom, skulle man möta dem på stan skulle man absolut inte tro att de är inne i någon slags mer eller mindre prostitution eller någonting sånt. Han lärde upp flera missbrukare precis från grunden hur man skulle injicera. Han hade med sig tabletter, de skulle smältas i en sked eller någonting, och det lärde han de här unga människorna. Och så sen hur man skulle hantera injektionsnålen och sådär. Så att det har det ju berättats att flera stycken debuterade med tyngre narkotika med hjälp av honom.
För att förstå vilken makt Samir har över tjejerna så behöver vi förstå hur kraftfulla de här drogerna är.
Det där drogen gör ju att man mår ganska bra eller känner sig helt normal i sitt eget tycke. Sen börjar ju det där att ebba ut. Och då börjar ju man få liksom symptom som inte är så trevliga. Och då blir det ju att man känner att man måste liksom fylla på, för man blir ju desperat.
Linda igen.
Ja, det var ju skit åt helvete. Det var ju svettningar, ont i magen, dålig i magen. Bara grät och skaka. Ja, det var ju ett helvete. Man ville ju inte leva med det. Det var jättejobbigt. Ja, det går inte att kontrollera tankarna och man kan inte tänka på något annat än att få i sig drogen och bli frisk, eller hur man säger. Så det blir ju som en besatthet. Det är det enda som existerar just där och då. Och då när man väl får ta drogerna så känner man ju världens lugn. Och man känner sig som vanligt igen. Man känner sig normal, frisk.
Man får ju också ångest i hela sig. Och sen vet man ju också att det finns ju en lösning på det här. Bara jag får mer så kommer det här försvinna. Och då blir det ju tvångsmässigt att söka upp det. Det kunde han ju utnyttja till att inte ge förrän han får det han vill ha.
Och med den här kemiska kontrollen så blir Samirs övergrepp allt värre.
Han började ju bli irriterad för att jag hade ju lovat att jag skulle ha sex med honom, men kom alltid med ursäkter att jag var stressad och skulle iväg. Så till slut kände jag att han började bli förbannad och jag ville inte tappa kontakten med honom. Så till slut kände jag att jag var tvungen att göra det då. Så då åkte vi med hans bil hem till hans lägenhet. Och det var ju så märkligt att komma in där. Det stod ju en spjälsäng bredvid sängen som vi låg i. Och ja, men som en helt vanlig lägenhet. Det var inte särskilt fint och fräscht, men det var liksom ingen misär eller sådär. Som en helt vanlig lägenhet. Inget lyxigt, inget fint, bara helt vanligt på något sätt. Så vi hade sex och jag låg ju mest bara där och han skötte resten. Det var jobbigt, det var det. Och han ville ju inte att vi skulle ha kondom eller så vi använde ju utan. Och sen var det klart bara. Så skjuts han hemme till Sundsvall igen och ja, det var ju bara snabbt att få i sig droger och döva de känslorna man hade. Så var det ju.
Även Sara märker hur sex kommer att bli en oundviklig del i att få tillgång till drogerna.
I princip nästan varje gång. Utan det var ju en förväntan som låg att det här skulle ske. Och sen övergick det ju till att bli liksom sex. Så det där var ju en mild variant egentligen. Ibland behövde man ju ha varje dag. Och då var det varje dag. Ja, men det pågick ju i flera år.
Vi ska stanna upp här, Alex. För det kändes som att när jag hörde den här delen av Saras intervju, det är då man verkligen reagerar på vidden av de här övergreppen på något sätt.
Mm. Ja, han har ju de här tjejerna i ett järngrepp.
Mm.
Dels att det är ett så starkt beroende. De behöver droger varje dag. Mm. Och behöver också ha sex med honom för att ens få köpa drogerna.
Mm.
Det är oerhört cyniskt.
Mm.
Oerhört systematiserat.
Och en annan sak som jag reagerar på under arbetet och när vi var i kontakt med Katarina och även med flera av tjejerna i den där utredningen, det är ju att alla nämner att det troligtvis finns ett stort mörkertal. Det är inte så många som har liksom klivit fram och berättat.
Har man någon uppfattning om hur stort mörkertalet kan vara?
Nej, inte riktigt. Utan vi vet det att det finns flera personer som varit runt det här men som inte ingår i själva utredningen. Och att man inte vågar ta klivet och ställa upp och vittna mot den här personen, det kan man också förstå. Framförallt kanske när man hör berättelser av den här väldigt mörka vardagen som hon lever i.
Vad fruktansvärt. Det är ju absolut ingen person som man skulle välja att ha det med någonsin. ja, väldigt hårdhänt. Det gör ju ont på massa olika ställen och sätt som inte heller... Nej, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det har varit fruktansvärt. Man kände sig som, ja, men en riktig hora alltså. Så som man föreställer sig att det ska vara. Man har väl fördomar om, ja, men jag vet inte, men man känner sig fruktansvärt. Ja, äcklig och som att man inte har något värde egentligen. Det enda jag skulle kunna beskriva det som är väl att egentligen så spelade det ingen roll om jag levde eller dog. Jag försökte ju hela tiden att se till så att ruset slog så hårt att man skulle somna. Det var ju det, liksom, då hade det ju slagit till som bäst. För varje gång så fanns det liksom en smygande önskan om att inte vakna igen.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Under åren som Sara lever med sitt missbruk så försöker hon bli ren flera gånger.
Ja, jag skulle vilja säga nästan varje gång som man har haft någon form av, ja, men antingen avgiftning eller behandling som man ska åka på och ändå försöka ta tag i någonting i livet, så har han ju ringt, erbjuder sig att komma, hjälpa till att smuggla in någonting. En avgiftning är inte... Det är svårt. Det är jävligt svårt. Och en behandling också. Det tar ju tid att komma tillbaka till någonting man kanske inte har varit i på många, många år.
Flera av tjejerna berättar om hur Samir har kontaktat dem när de har varit på behandlingshem. Men Saras upplevelse, det är nog den där Samir har gått allra längst.
Han skulle kunna åka till, ja, 40 mil, alltså enkel resa. Och det var absolut inga problem. Ja, men då var jag på ett behandlingshem. Då serverade han mig verktyg, alltså som man då säger. Spruta, kanyl, alltihopa. Grejer som man kunde koka ordning det där på. Och själva drogerna, precis allting var klart. Så att det var bara att börja igen, helt enkelt.
Bland missbrukare i Sundsvall så blir det allt mer uppenbart vad Samir håller på med.
Någonstans visste vi ju vad han gjorde mot oss alla. Men det är ingenting vi egentligen pratar öppet om. Man vet ju att är du tjej och träffar honom så är det här du får göra. Han kunde ju prata om andra och med den. Så lite så visste man ju om varandra också. Och fruktansvärt nedvärderande.
Men även polisen börjar få upp ögonen för den hjälpsamma gubben som ofta syns bland de yngre missbrukarna. Allting börjar med att Sara blir kallad på förhör efter att hon har gripits tillsammans med Samir.
Då var det en av poliserna som sa att vi tror att det hände andra saker. Men det är ingen som vill berätta om det. Skulle du kunna tänka dig det? Vi tror verkligen att det hände andra saker här. Men hittills är det ingen som har vågat säga någonting och det är ingen som vill berätta. Men det skulle vara bra om någon sa något. Men jag kände att jag vill inte heller göra det. Det jag kan säga så är det i så fall, det får inte komma med här på något offentligt förhör. Jag berättade hur det var. Jag säger det, ni får veta om det. Men gör ingenting med det nu. Och sen fortsattes vi ju höras.
De var ju helt avgörande för utredningen. För att polisen hade ju sina misstankar mot den här mannen. Men det krävdes ju att några av de tjejerna som han hade kontakt med började prata och vågade stå för det de sa för att man skulle kunna komma vidare i utredningen då. Och en av de målsäganden som jag var tidigt i kontakt med, hon medverkade ju tillsammans med polisen under lång tid. Samtidigt som hon var lite av och på i sitt missbruk så förmedlade hon även information om den här mannen, så hon berättade. Att hon körde någon slags litet dubbelspel där under en ganska lång period.
Så tjejernas medverkan, det är det som blir katalysatorn för den här utredningen?
Ja.
Säger de någonting om varför de vill vara med i utredningen?
Något som har nämnts, utöver kanske känslan att få, ja men, få lite hämnd på något sätt, så nämner flera att tjejerna har liksom triggats av att de har sett hur yngre tjejer och andra tjejer i deras närhet har liksom graviterat mot Samir. Att Samir på något sätt har börjat få klona i dem. Och den ilskan över att se att Samir tar sig in och gör samma sak mot andra, att det ska ha liksom drivit dem till att berätta.
Det kan vi ju nästan ana i Lindas intervju tidigare när hon berättar hur hon blev varnad för att vara ensam med Samir.
Ja.
När börjar den här utredningen mot honom?
Ja, men det är under 2014 och då börjar polisen både spana på honom när han åker runt och säljer, men man börjar också med telefonavlyssning. Och steg för steg här så ska polisen få ännu fler unga kvinnor på sin sida i jakten på Samir.
Ja, jag hade ju ingen aning om det, utan det var polisen som ringde mig en dag och ville att jag skulle komma in på förhör. De sa inte vad det handlade om eller någonting, så att först tänkte jag ju inte åka dit. Jag tänkte att det var någonting jag hade gjort. Men jag åkte ju dit ändå. Och då tog de fram en bild på honom. Och alltså det var väl då jag fick reda på det. De hade haft span på honom då sista gången vi sågs. De hade haft span när jag hade träffat honom. Haft avlyssning på telefon när vi hade pratat med varann. Så jag berättade ju som det var då bara. Det kändes... Jag kunde inte komma med någonting för de hade ju hört och sett allting redan. Det var skönt på ett sätt, var det. Och det var ju en stor skam också. Alltså det var ju jättejobbigt, men det var ändå skönt att få berätta det för någon. Och sen när jag fick veta vilka de andra tjejerna är, så jag visste ju vilka de var då. Men det var inga jag umgicks med eller så där. Men jag visste vilka tjejerna var.
Under tiden så hann jag ju också, ja vad ska man säga, skärpa till mig. Och under den tiden hade den här utredningen liksom satts igång mot honom. Och till slut var jag kontaktad om att jag, ja men, var misstänkt även i den. Men då fick jag ju träffa den polisen som jag hade berättat det här för en gång. Som hon mindes ju det. Och då förstod jag att det här kommer ju... Han kommer ju åka dit ganska lång tid. Så jag kommer ju inte förlora någonting på att berätta hur det ligger till. Och då fick jag ju också veta att det var fler som hade gjort det. Så då kändes det ju ändå mer rätt att det äntligen skulle få komma fram. Och att han kan dra åt helvete. Det kändes ju som att de verkligen hade lagt ner mycket tid på att, ja, vad ska man säga, spana på honom, samla in bevis och just på den här delen som berörde alltså oss tjejer, den var inte jag riktigt beredd på att den egentligen betydde något.
Utredningen har två delar. Den ena delen, det handlar om den narkotika som Samir har sålt. Depolan, Lyrica, Dolcontin. Olika läkemedel då, som man genom olika bulvaner har kunnat få ut i större mängder som man sen har sålt vidare. Men sen är det en del till. Den om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Den där tjejernas vittnesmål är själva grunden för åtal.
Man ser sig inte heller som brottsutsatt på något sätt. Utan man tänker ju mer att det ingår i den här typen av leverne. Man får skylla sig själv. När man ändå, den som ger sig in i leken får leken tåla. Lite så. Så jag har varit lite förvånad över att man kan åtalas för att göra så här i de här sammanhangen. Så jag tyckte det var rörande på ett sätt att man la ner såna ändå resurser på att hjälpa oss.
Det är verkligen hjärtskärande tycker jag att höra att de inte ser sig som brottsoffer överhuvudtaget. Att han har på något sätt liksom lyckats bryta ner dem till den gränsen. Känner du igen den här liksom reaktionen från andra fall?
Nej, men det förstår man ganska snabbt när man jobbar med fall där det handlar om kvinnor framförallt kanske som har utsatts för väldigt mycket våld och kontroll. Att bryta ner någons självkänsla på det här viset, att utplåna en människa, är liksom avgörande för att man ska kunna ha den här kontrollen. Och det har ju han verkligen gjort i det här fallet.
Alltså när jag kommer i kontakt med det först så har ju polisen egentligen redan jobbat lite grann i ärendet.
Det här är Malin Lövgren, åklagare i Sundsvall.
Vi hade telefonavlyssning, polisen hade ganska mycket spaning och framförallt då så var det ju att vi hade väldigt omfattande förhör med de här som var misstänkta köpare då och med de här unga kvinnorna som var målsägande. Och det som var ovanligt kan man säga med den här förundersökningen, det var ju att de allra flesta köparna erkände ju att de hade köpt narkotika och pekade ut då Samir som den som hade sålt till dem. Och jag tror att, eller min uppfattning är att ofta kanske man som köpare inte vill eller vågar berätta vem som har sålt det här. Och jag kan inte säga varför det blev så i det här fallet. Men jag har liksom spekulerat i det efteråt och tänkt att det kanske har att göra med att det var liksom känt hur illa som den här misstänkta personen behandlade unga kvinnor som var beroende av narkotika.
2015 så är det dags för förhandling i Sundsvalls tingsrätt och Katarina är där.
Det hade börjat grönska, det är en väldigt vacker park alldeles in till domstolsbyggnaden. På baksidan om polishuset och tingsrätten så är Bysovska kärn och där hade ju pilträden börjat slå ut. Och, ja men det började liksom bli försommar och var jättefina dagar men... Den känslan nådde ju inte riktigt in i tingsrätten för där var det ju iskalla ämnen som avhandlades och djupt berörande. Och jag vet att jag tänkte på den kontrasten när jag kom ut, att men hur är det möjligt liksom? När det kan se så vackert ut runt omkring oss och så sen så får man ta del av de här historierna, den ena efter den andra som helt förfärliga.
Åklagare Malin Lövgren igen.
Han ville, uppfattade jag, ge ett intryck under förhandlingen som att han var liksom en snäll farbror som gjorde saker utav välvilja så att säga. Nej, men jag vet att innan förhandlingen så pratade vi ju mycket med de unga kvinnorna om att det fanns en möjlighet att lämna sin berättelse då utan att den misstänkte närvarande i salen. Vi hade sådana diskussioner med dem, men i slutändan så valde ju alla de här kvinnorna att sitta i salen även fast den misstänkte Samir satt där, och man satt mitt emot honom och berättade vad han hade gjort mot dem och hur han hade fått dem att känna. Och det här enligt min uppfattning uppfattade jag som väldigt modigt. Jag tyckte att det var, och det gav också det gav liksom en väldig effekt i salen tycker jag. Och som åklagare så ska man ju, det ligger liksom i jobbet att man distanserar sig lite grann från de mål som man har. Men just det här, ska jag säga, deras berättelser berörde mig oerhört mycket. Det de berättade i salen.
Just där och då tänkte jag inte så mycket. Och jag har inte tänkt på det så mycket efteråt heller. Men jag minns att jag tyckte att det var skönt att få det gjort. Men sanningen ska fram lite grann.
Men de gav både ett skört intryck, men samtidigt så hade de ju i den tidpunkten upparbetat så mycket mod att de faktiskt satt där i salen med honom mitt emot sig och kunde titta honom i ögonen, och man hade bestämt sig då för att han skulle inte få vinna, helt enkelt.
Men Lindas upplevelse av rättegången, den var rätt annorlunda. För när Samir står inför rätta så sitter hon på ett SIS-hem utanför Örebro. Och under rättegången där hon ska vittna så får hon sitta på ett närliggande häkte och köras fram och tillbaka till tingsrätten under förhandlingsdagarna.
Jag behandlades ju som att jag skulle, alltså jag var brottslingen i den här rättegången. Som jag fick inte sitta med de andra, jag fick gå ut bakvägen och... Så nej, jag pratade inte med någon innan rättegången. Vi tjejer satt ju i ett annat rum under rättegången. Och sen när det var våran tur att prata så gick vi in i rättssalen och då satt ju han där. Annars följde vi hela rättegången från ett annat rum. Det var ju skitläskigt, och samtidigt så... Jag tyckte fortfarande att han hade varit så snäll, så att jag hade lite skuldkänslor gentemot honom. Det kändes inte helt bra att sitta där. Det kändes på något sätt som att jag svek honom på något sätt. Det är nu i efterhand som man förstår att han var riktigt sjuk.
Och så kom ju då domen så småningom där han dömdes. Han dömdes ju både då för grovt narkotikabrott och för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Och hans påföljd bestämdes i fängelse i 4 år och 6 månader. Och sen så väntade ju jag egentligen på att det skulle komma ett överklagande. Jag hade fått intryck från försvaret också att det skulle överklagas. Men sen plötsligt så kom det en nöjdförklaringsuppgift från honom att han då nöjdförklarade sig över domen, så att det blev aldrig någon prövning i hovrätten sen.
Jag tror ändå att det gjorde en stor skillnad att han försvann ett bra tag därefter i alla fall.
Ja, men alltså någonstans så överträffade ju det där mina vildaste fantasier när jag förstod omfattningen också, och att det var så pass många kvinnor som de ändå hade lyckats få och vittna så småningom och så. Och nej, men det kändes ju bara helt förfärligt. Och med tanke på hur det såg ut ute på stan också, med just de här, ja, men det här missbruket som hade brett ut sig, så kändes det ju som att det var väldigt hotfullt på ett större plan på något vis. Och jag tror nu i efterhand, det här fick ju nu en konsekvens, och det ledde ju de här fantastiska unga tjejernas vittnesmål och det de åstadkom under den rättsprocessen, den tror jag vi är ganska många som har ganska mycket att tacka dem för.
För Sara så blev hela processen med utredning och rättegång en möjlighet att styra upp sitt liv.
Om jag vill ha jobb, jag vill ha en partner att leva med, jag vill ha barn och allt vad det är, då kan jag ju inte leva så här. Så var det som att det var som en lampa som tändes någonstans, att aha, ja, men då är det ju det här jag måste göra. Och sen dess har allt vad gäller sug och alltså, ja, men sådana här drogsug och sådana här saker, det dog och har aldrig kommit tillbaks. Och det spelar ingen roll. Man ska aldrig säga, sägs det. Men jag skulle nog våga säga det ändå. Det kommer aldrig hända igen för mig. Man kan aldrig vara riktigt glad om man inte mått riktigt dåligt. Visst hade det väl varit trevligt att inte haft det bagaget. Men jag kan glädjas åt mycket små saker också. Och väldigt mycket. För att man liksom har sett någonstans hur mörkt det kan vara. Så det lilla ljus som finns blir väldigt ljust.
Om Saras vändning kom här, i samband med rättegången, så är Lindas fortfarande en bit bort. Hon är ett halvår på SIS-hemmet i Örebro, sen på ett annat behandlingshem. Under tiden på behandlingshemmet så blir hon gravid. Hemma i Sundsvall igen så isolerar hon sig från sina gamla vänner.
Jag hade ju inga av mina gamla vänner kvar. Ja, men så det var väldigt ensamt. Min dotter blev då familjehemsplacerad när hon var 1 år ungefär. Så då började jag umgås med gamla vänner och kom tillbaka i gamla banor då. Tyvärr, ja. Ja, men då börjar man ju ännu mer igen. För då kände man att då kan jag lika gärna skita i allting. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag tog den här tiden. Men det var ju... GHB mycket kommer jag ihåg. Jag var med en kille då som missbrukade det mycket. MDPV. Kannibaldrogen kallar de den bland annat.
Men det ska komma en vändning. Även för Linda.
Men jag saknade min dotter jättemycket. Så det var väl det som fick mig att till slut börja kämpa igen och bli drogfri. Så till slut sökte jag till Subutex-programmet och kom in. Och sen dess så gick det jättebra för mig. Men det kändes bra. Jag fick ett jobb och det, jag tror det var mycket jobbet som fick mig ha någonting att göra på dagarna och känna sig... Att man gör något vettigt och inte bara sitta hemma liksom. Så om det inte hade varit för att jag fick jobbet också så tror jag aldrig att jag hade klarat det. Började kämpa för att dottern skulle flytta hem och så till slut gjorde hon ju det då. Och det, jag var jättelycklig då. Det kändes som att man till slut hade lyckats göra någonting bra. Så att, ja, det var underbart var det.
Du har lyssnat på Krimstad, en podd med mig, Victor Aldén och Alexandra Sandemalm. Reporter från Sundsvalls tidning var Katarina Wikström. Originalmusik, ljudläggning och mixning Patricio Samuelsson. Ansvarig utgivare för Krimstad är Anders Nilsson. Krimstad är ett samarbete mellan Sundsvalls tidning, Närkes Allahanda, Arbetarbladet, Jönköpingsposten och Skånska Dagbladet. Producerat tillsammans med Tredje Statsmakten.